hallå Andreas, hallå, trevligt att se dig.
Det är samma, det är samma.
Ja, i vanliga fall så brukar vi åtminstone ta en öl, men jag vet inte ens om vi har gjort det. Var senaste gången vi sågs här när vi spelade in?
Ja, det kanske, ja, kanske
det kanske var det. Ja.
Kanske ute på något café. Jag kommer inte ihåg. Det var länge sedan vi sågs.
Mitt minne är som att köra en prinsesstårta i en torktumlare.
Okej.
Okay. Det är bara nästan kaotiskt hela minnet. Mm. Jag tror jag har blivit för traumatiserad under min uppväxt eller någonting. Mm. Det funkar inte skitbra.
Tränger bort.
Ja, men precis. Men fakta kan jag komma ihåg.
Uh-huh.
Men inte ja, men sådär det, vad jag har varit med om så bra. Vilket leder till en del lustiga missförstånd. Men du, vi snackade för att du har nördat in dig på olika tangentbord.
Mm, det stämmer.
Och om jag vill minnas rätt, vi får se om det är rätt. Mm. Men så sa jag så här, att du måste ha ett riktigt tangentbord. För du skriver säkert en massa femig grejer. Om du har ett för femigt tangentbord, du måste ha ett karigt tangentbord.
Ja, det sa du. Men det var ju inte du som...
Nej,
det var ju,
nej.
Då hade jag redan börjat exakt. min fanatiska keyboard.
Jag kan inte ta på mig att jag fick in dig på det här rätta vägen. Nej, det var inte. Det var en kommentar.
Det var faktiskt Joe Rogan som nämnde Razer keyboard.
Ja, just det.
Men du har ju helt rätt i det du säger. För det var ju min analys av skrivandet. Inte att jag har skrivit jävligt femi, men efter, ju mer jag har börjat kritisera och tänka på hur känns det här tangentbordet som jag hade när jag tror det var Magic Keyboard heter det någonting.
Apple Magic Keyboard.
Ja, precis. Ja. Och de ser ju väldigt snygga ut och stiliga. Och,
men hur känns tangenterna?
Ja, de känns ju veka och fel när man börjar tänka.
Det är som att långsamt trycka in en bröstvårta.
Exakt. Och så fungerar till och med själva mekaniken i dem, om man nu kan kalla det mekanik. Ja, det kanske man kan kalla. Det är liksom en liten puckel av silikon som man, eller gummi är det, som man trycker och så är det är den som fjädrar och det finns inget annat sådär, utan den lilla tangentpluppen trycks ner i den här gummigrejen och så skjuts den upp igen. Men det är liksom, det är väldigt lite taktil känsla av skrivandet. Ja. Jag vet inte, de som är unga idag.
De låter ju åtminstone. De låter lite svagt. Men du kände att du behövde mer motstånd i livet så att säga.
Ja, precis. Jag började fundera på om det var skönt att skriva länge på de där. Och jag tyckte att nej, fan, jag tycker inte det. Det känns... jag tröttnar på det. Jag började tänka på det i alla fall. Och så funderade jag på... Så Rogan nämnde då Razer. Så jag kanske ska kolla upp det här. Alltså jag hade ju mekaniska tangentbord när jag växte upp. För alla var det. Sedan kom det, jag kommer ihåg, jag köpte en laptop när jag var 20 och då fick man ju de här andra tangentbord.
Femi-tangenterna. Som gör att man skriver för femi.
För femi.
Högst vetenskaplig analys.
Ja. Hur som helst, jag researchade lite om de här Razer Huntsman. Och så... Jag såg att det fanns olika brytare och jag har aldrig tänkt på det förut. Liksom, vad fan är en brytare? Hur fungerar de? Så jag googlade det och kollade lite på YouTube. Och så hittade jag ändå med lila brytare på någon slags... där man köper en massa elektronik. Då.
Och lila här är ju inte bara färgen på den, utan det är hur mekanismen fungerar.
Precis, då är den taktil och klickig.
Ja, just det.
Vi kanske ska lägga in det där eller det lilla ljudet av klickandet.
Det kommer här i efterproduktionen. Ja, okej. Okay. Mm.
Så det låter ju väldigt klickig. Och där kan man säga att det man hörde först hörde man de tangenter som jag har lagt oringar på. För att dämpa klicket lite. Och så liksom kommer det sen några som jag inte har lagt oringar på. Så de klickar lite mer tror jag.
Så då får man alltså med oringar som man kan placera under själva
tryckknappen? Nej, det har jag själv snöat in på och köpt.
Oj.
Separat då. Och även sådana här grejer som man tar bort tangenterna med. Som man lyfter av tangenterna och kan ersätta.
Men om det här vore, jag vet inte vad jag ska jämföra det med, men när man väl har börjat, jag tycker ju det här är så kul, för att du har ju fått vara i min hjärna nu ett tag, känns det som. Mm. Alltså för att jag håller alltid på och nörda med någon teknik. Det är ju nästan som bäven när han bygger sin jävla skräphög.
Mm.
Jag kan ju inte sluta. Jag håller alltid på att sätta mig in i något tekniskt system.
Mm.
Och kan inte hjälpa det, precis som bäven. Så jag tycker, nu vet du lite hur det är att vara mig.
Ja. Fast det är en viss
fast form tänk av galenskap. Fast tänk att det aldrig slutar. Tänk
nej,
det.
Men det måste sluta nu. För nu har jag köpt 3 tangentbord. Det första var den här Razer Huntsman.
Ja.
Med lila optiska brytare.
Mm.
Sedan köpte jag ett jävligt dåligt köp. Ett tangentbord för 700 spänn. Med bruna cherrybrytare.
Ja.
Och sedan köpte jag ett tangentbord som är det är skitbra, så det jag ångrar inte. Det kostade 1000 spänn i och för sig, så jag har redan lagt ut lite. Men det här är inte gigantiska summor ändå. Det är Keychron K2 heter den.
Mm.
Den är trådlös. Går att använda med Mac. Och den är skitbra.
Med
blå Gateron-brytare.
Ja.
Jag rekommenderar blå starkt.
Blå Gateron-brytare är de som man reser rekommenderar.
Och de är klickig. Och de låter ungefär samma som den här vi lyssnar på. Så
jag själv kan nog lyssna och prata om det här en timme. Men jag är inte helt övertygad om att våran publik är lika intresserad av detta. Men det jag är intresserad av är ju om du märker att det här förändrar hur du skriver. För man skulle kunna tänka sig att om man skrev på en gammal skrivmaskin, en mekanisk skrivmaskin, då får man också känslor i sin kropp, som att man är Hemingway som sitter och slår ner knapparna på Kuba och är bakis och ska träffa en prostituerad.
Mm.
Alltså att du lever det in i
det
skrivandet. Att det påverkar på det sättet.
Ja, det här är ju någon slags fetischistiskt förhållande jag har till tangentbord nu uppenbarligen.
Ja.
Så det liksom, men det blir lite att jag längtar hem lite till det här tangentbordet.
Mm.
Det här säger ju väldigt mycket om mig och att jag kanske inte har ett liv sådär. Så det inser jag ju också. Men det är ändå, jag blir lycklig av det.
En kille jag jobbar med som fortfarande bor hemma. Jag passade på att fråga honom, för jag vet att han spelar.
Gamer.
Han är en gamer.
Mm.
Och så jag passade på att fråga honom. Och då sa jag så här, ja men du, visst har du mekaniska tangenter va? Du kan köra lite med något annat än det. Nej, sa han. Men han bor fortfarande hemma.
Mm.
Och då får han klagomål från sina föräldrar i huset. För hans mekaniska knappar låter så mycket när han gamar hårt. Mm. Att det stör närmiljön.
Frågade du vad han hade för brytare då?
Jag minns faktiskt inte om jag gjorde det. Jag kanske gjorde det. Eller så visste han inte. Jag vet inte. Men han verkade jäkligt nöjd med det. Men det är ju det det låter.
Han har nog linjära brytare.
Ja, men det kanske... För jag har också haft mekaniskt tangentbord när jag spelade. Och det jag minns av dem var ju att när man spelade så var det asschysst. Men om jag satt och skrev så blev jag trött i fingrarna.
Mm.
Och det är ju inte bra.
Nej.
Och så vek är jag väl inte i mina underarmar, hoppas jag.
Ja, nej, men det är ju en viss skillnad på att trycka på de här.
Ja, men precis. Börjar man upprepa det tillräckligt många gånger så blir det tufft.
Så jag får se. Jag kanske går tillbaka till Magic Keyboard efter ett tag. Det kanske blir för jobbigt. Jag vet inte.
Men kan man inte rotera dem?
Jo. Varför inte?
Ja, men jag tänker ungefär som att jag roterar olika typer av skor. Då har inte jag ont i ryggen. För övrigt ett bra tips till lyssnare om ni har ont i ryggen. Testa att rotera skor.
Mm.
Ja, men det har hjälpt
mig. Ja, nu har jag ju roterat tangentborden.
Mm.
Lite så, ja,
men de här Magic Keyboards har jag aldrig tyckt om heller. Jag har ett trådlöst sånt som jag aldrig använder.
Ja.
Det bara ligger. Ja, men spännande Andreas. Mm. Hur har dina kulturveckor varit? Kommer du ihåg att jag brukar fråga dig det i äldre avsnitt?
Ja, precis. Mina kulturveckor nu har nog... Igår hade jag en liten kulturdag. Jag såg 1917, Sam Mendes film.
Okej, okay, ja just det.
Har du sett den?
Nej, men jag känner till att den har samma cinematograf som
Hoyte van
Hoyte. Nej, nej, det är inte Hoyte van Hoyteman, utan det är han som har varit fotograf på många coola Bondfilmer det senaste och så. Mm-hmm. Han har hållit på hur länge som helst, men han har ofta han gör ofta det där väldigt fint.
Mm.
Han är en av de bra. Jag minns inte vad han heter, men han är en av de bra.
Det var jävligt bra foto.
Men jag har inte sett den, men det var ett klipp eller hur var det?
Ja, det är väl i och för sig helt omöjligt, men det är så att kameran följer ju den här personen i 2 timmar.
Ja, ja, de har ju fejkat det. Men jag menar, självklart har de ju fejkat det.
Men det såg jävligt bra ut. Till slut tänker man ju inte på det där. Men i början tänker man på det. Ah, fan vad snyggt där. Sedan så...
Men jag tycker det bryter lite mot konstformen. För konstformen är också klippning.
Mm.
Till skillnad från teater där man inte klipper. Alltså så jag gillar inte idén.
Ja, men de har löst det jävligt bra med kamerans rörlighet och sådär. Okay. Så det blir ändå den dynamiken och pauser och vila, och ibland är ju kameran, ibland är inte de i bild också sådär, och den bara vilar lite på någonting och så vänder den sig och så det var snyggt.
Mm.
Men sedan har jag inte läst så mycket. Jag har läst det här.
Mm. Vi kan säga att vi har ju till idag så har vi läst Peter Hitchens The Rage Against God. Och så har Andres också satt sig in lite i de så kallade Four Horsemen, som var ateiströrelsen för drygt 10 år sedan.
Fyra ryttare, ja precis. Mm. Och det var ju Hitchens. Eller det var inte alltså Peter Hitchens, utan Peter Hitchens bror Christopher Hitchens. Mm. Som väl är
en gammal idol till mig, kan man säga.
Ja.
Mm. Jag har nog läst allt han har skrivit.
Mer namnkunnig än reporter.
Ja.
Journalist.
Journalist, reporter och han var ofta ända in på 90-talet med i olika tv-program som kommentator.
Mm.
Så att plötsligt dök han upp på till exempel Fox News och kommenterade hur illa Clinton sköter en affär eller någonting sånt där. Så att han har varit känd som en provokatör, skulle jag säga.
Politisk kommentator och
Kommentator och provokatör.
Borde mitt i smeten, förstod jag,
i Washington. Ja, precis. Och han också tror jag var känd, för han retade nog upp många med det, för att han var kommunist eller socialist.
Mm.
Och sen så flyttade han till USA och stödde republikanerna. Så det är ju... men han gör ju detta som provokatör. Hans biografi, självbiografi, den heter Hitch 22.
Har jag läst.
Och den är ju jävligt bra, tycker jag. I den förstår man ju också att han är ju en provokatör.
Mm.
Så han kanske inte var republikan egentligen. Eller han tycker det är roligt. Det är liksom...
Han gillar att vara provocerad.
Han är störig, ja.
Dawkins. Richard Dawkins.
Precis. Mest känd för sitt verk The Selfish Gene. När han inom biologin stod för en riktning där man tänker mer på hur enskilda gener gynnas evolutionärt istället för djurindividen eller organismen.
Mm.
Att det är genen som vill ta sig fram. Det är inte igelkotten, det är gener.
Vissa gener i igelkotten som vill sträva mot överlevnad, konkurrerar ut andra.
Precis.
Det är den som överlever, för den får para sig etc. Då.
Och menar han. Ja, precis. Och i den boken också så är det ju där som han framför hela idén om ett meme.
Mm.
Samma bok, The Selfish Gene, på 70-talet. Så att han myntar ju vad ett meme är.
Mm.
Alltså en idé som sprider sig som en gen eller bland människor.
Och det kan egentligen vara vad som helst, hur man gör en specifik kruka eller koppen, kaffekoppen är ett meme kan man säga, eller den här arketypiska kaffekoppen är nästan ett meme då, dess form överlever.
Ja.
Och så försöker man göra lite, ja nu gör jag en rund kaffekopp eller du vet klotformad kaffekopp. Har inte den överlevnadskapaciteten som den här mer standard kaffekoppen, kan man säga att det är ett korrekt sätt att se på
det, skulle jag kalla
i designform, i designformen.
Ja. Och roliga skämt är ju ett meme också, för att om jag berättar ett roligt skämt för dig så kan ju du berätta det för tre andra.
Mm.
Och då tycker folk att du är rolig som berättar det här roliga skämtet.
Mm.
Och då sprider ju sig över hela jordklotet bland människor de roligaste skämten.
Mm.
För de roligaste skämten är mest värdefulla att dela på.
Hej Berit brukar man ju skrika till folk när man träffar dem ibland.
Det har jag aldrig hört någonsin.
Hallå Berit!
Jag har aldrig hört.
Jo, det måste du ha hört. Hallå Berit!
Nej.
Jag tror att det var, jag kanske var en av dem som började sprida det.
Ja, nu sprider ju du
detta. Ja, visst. Hallå Berit!
Jag har en kompis som jag har snott från. Han gapar, hallå sheriffen gapar han.
Mm.
Och så gapar han också, hallå maestro. Det gillar jag.
Ja.
Och det sprider, hallå maestro sprider sig.
Ja, men det gillar man ju.
Jag hörde det senast idag.
Känner man sig lite varm i magen när man har det.
När jag åt frukost på stan så hörde jag han... baristan.
Ja, han säger det.
Då skrek han det. Du vet vem det är. Ja. Då skrek han det när det kom in en gubbe i kaféet. Hallå maestro! Det är ju roligt.
Ja, visst.
Det är ett meme.
Ja. Men det är lite smickrande också. Det.
Jag tror det är väldigt göteborgskt.
Ja, det kanske
är. Det inte det?
Hallå maestro.
Jag minns en gång, jag är ju taskig, men och det här var länge sedan, men en kille som jag har jobbat med som är lite obekväm, eller han var det då, så obekväm som unga 20-åringar kan vara.
Mm.
De är lite osäkra på, man får inte göra bort sig och så.
Mm.
Och såg jag honom på stan så gapade jag över gatan till honom. Hallå!
Bara för att
hur är det
honom,
med dig, sheriff? Ah, ja,
ryckte han till och det så jävligt
han,
obekväm.
Bara, fan, han är inte klok liksom. Gapar över hela gatan mitt i stan sådär liksom. Blev han jävligt
vinkade
obekväm.
Vinkade han lite tafatt.
Ja, precis. Försöker gömma sig.
Mm.
Ja, men det är också ett meme.
Mm. Sant.
Nej, men äldre män grova till oss. Ja.
Men ett meme är ju också där som på internet när man gör någon rolig, Greta Thunberg-meme kan man göra. Ja.
Precis.
Ska vi fortsätta?
Mm.
Men, Sam Harris. Mm. Han vet jag ju vem han är.
Ja.
Han jag har aldrig
är son till producenten för Pantertanter. Det tycker jag är det roligaste faktan om honom.
Han behöver egentligen inte lyfta ett finger i hela sitt liv.
Nej. Han har skrivit en bok som jag också har läst.
The End of Fate.
Moral Landscape som har jag läst. Han hade nog inte skrivit den när den boken skrevs.
Waking Up. Brev till en kristen nation. Men The Moral Landscape kanske är hans senaste bok då?
Ja, du, den är rätt gammal också, ska jag säga det.
Okay.
Men, eller 10 år kanske eller så. Men aldrig varit särskilt imponerad av Harris.
Mm.
Tycker inte han är... jag tycker... Han är tråkig för han försöker... Och det gäller ju alla de här gubbarna. Att de tror att de har knäckt någon slags idé om att man ska vara så jävla rationell.
Mm.
Och så blir alla andra det. Och det funkar inte.
Precis, Sam Harris. Jag läste ju lite en bok av honom som jag inte kommer ihåg. Men då upptäckte jag att men fan vad aggro han är liksom, i en sätt att skriva. Sådär. Det blir liksom oskön stämning. Sådär.
Så men han är aggressiv fast han hela tiden spelar nästan som en munk.
Ja,
så han pratar och då är det viktigt att väga det här. Och han har tänkt igenom alla meningar så länge och uttrycker sig så perfekt. Och så plötsligt så vet jag att han sitter och säger för några år sedan då sitter han och säger, och han har ju doktorerat i neuropsykologi eller i neurovetenskap.
Mm.
Och då sitter han och säger i sin podcast att han kan se olika tecken tecken på att Trump har liksom, är inte neurologiskt riktig och såna här saker.
Mm-hmm.
Och då blir det plötsligt så här, ah, okej, okay, nu var du inte så rationell längre då.
Mm.
Ja, okej. Okay. Du
börjar projicera.
Ja, men precis. Ja, du gillar inte att han är en brötig jävla rövare. Mm. Det är ju det
han
det handlar om.
Du,
nej, han är inte som du. Han, nej, han motbevisar din livstes.
Ja, han följer inte normen för hur han tänker att, nej, en person ska bete sig.
Ja, men det var en kommentar i alla fall.
Ja. Daniel Dennett.
Ja, just det. Han är den mest seriösa av de där gubbarna.
Känd filosof.
Ja, precis. Hans viktiga filosofiska vad ska man säga, bidrag är att försöka formulera om frågeställningar om den fria viljan.
Mm-hmm.
Så att istället för att se det som en dikotomi, har vi fri vilja, ja eller nej, så introducerar han att du ska tänka kring det som en beslutsrymd. Mm. Du har antingen mer fri vilja eller mindre.
Mm.
Så en mask kan liksom inte riktigt bestämma lika mycket över sitt liv som en igelkott. Så igelkotten har mer beslutsrymd.
Mm.
Människan har ännu mer. Sådär.
Och nu har hur mycket beslutsrymd en val har.
Lika mycket som
en igelkott,
Daniel Dennett, tror jag.
Och de har ju bara sina små fenor. De kan inte göra så mycket.
De simmar bara.
Ja, de kanske har ett språk som där. De kanske har mycket beslutsrymd i sitt språk. Det vet vi. Vi
kan
ju inte, vi vet ju inte vad de säger.
En kaskelott har så kraftigt sonarorgan. Du vet, kaskelotten har ju ett så stort huvud. Det är ju det som kännetecknar kaskelotten. Mm. Så den har så kraftigt sonarorgan att den kan ju döda en dykare bredvid sig. Så det är om du är ute med dykardräkten och så här ska titta på valar, kommer kaskelotten, så är det farligt. För den kan liksom...
Den skickar iväg en ljudvåg då. Ja,
precis, och det är så kraftigt att den kan liksom ha ihjäl dykare.
Shit.
Det är mäktigt.
Det är jävligt
gillar mäktigt. Kaskelotter.
Men de brukar inte göra det här speciellt ofta.
Av någon anledning så dödar de ju inte dykare. De känner inget hat mot dykare.
Det är inget hate.
Nej. Det kanske har med
beslutsrymden att göra. Eller mot hajar, menar
jag. Jag tror det är bläckfiskar de käkar. Så då,
de slår ut dem.
De slår dem ut dem och så mumsar upp dem.
Okej, men jag läste ju den här Till den fria tankens försvar lite. Jag läste inte alls, men jag läste deras samtal som de hade 2007. Och ju längre jag kom i den så förstod jag ju att men fan, de sitter nog och super till lite här.
Ja, men jag tror också det.
Och så fick jag det bekräftat när jag efter att ha läst det började läsa förordet. Jaha, ja, men de satt hemma hos Hitchens i Washington i hans lägenhet.
Men då har jag sett det på video.
Ja, det har du säkert gjort. Så skriver, jag tror det var Dawkins, ja, men så fick vi lite cocktaildrinkar och sådär. Den här Hitchens var ju rätt alkoholiserad, tror jag, så han kanske drack lite extra mycket. Och sedan hade de en god middag och sådär. Inget fel i det och sådär. Men det märks faktiskt, det slår igenom på hur de blir lite, det blir som ett grabbgäng som sitter och ungefär säger att kvinnor är ju så jävla dumma. Eller?
Säger de det?
Nej, men alltså de säger ju att religiösa personer är dumma.
Ja.
Och de fattar inte varför någon kan vara religiös.
Nej.
Och liksom, just han, det här Dawkins säger... Jag hade en diskussion med en mycket framstående biolog som hade skrivit helt briljant om evolutionen och som samtidigt tror på Gud. Jag sa, hur kan du? Hur går det här ihop? Och han sa, jag godtar alla dina rationella argument, men det här handlar om tro. Och sedan sa han något som jag verkligen hajade till för. Det finns en anledning till att det kallas tro. Han sa det mycket bestämt, nästan aggressivt. Det finns en anledning till att det kallas tro. Och därmed var saken avgjord enligt honom. Man kan inte argumentera emot det eftersom det handlar om tro. Han sa det väldigt stolt och trotsigt dessutom. Stolt och trotsigt dessutom. Snarare än ursäktande.
Jaha.
Ja, jag förstår inte den. Jag förstår inte hur Dawkins tänker riktigt. Eller jo, jag kan förstå hans, hur han tänker. Men,
ja, men han har också faktiskt, för den här är 10 år gammal.
Mm.
Ja, men Dawkins för några år sedan har också backat. För att Dawkins har kommit till en insikt i sitt liv. Och jag tror det här var ungefär 3 år sedan.
Mm.
Och det är att kristendomen är förmodligen sjukt bra för att hålla ihop och skydda vårt samhälle och våra familjer och våran tradition. Så han har liksom, han har inte backat när det kommer till sin ateistiska idé, men han har backat när det kommer till den kulturella kristendomen, om jag har förstått det rätt. Så han
är inte lika aggressivt inställd mot kristendomen i alla fall. Så han förstår att det finns kanske då ett meme som är evolutionärt bra för människan, eller?
Ja, men precis.
Som hänger ihop med kristendomen.
Ja, men jag tror det. Och Dennett var ju inne på ett sånt resonemang också för ungefär 10 år sedan. Och Dennets resonemang var att det är skillnad på att tro eller att tro på att tro.
Mm.
Det är inte samma sak. Och det tycker jag är en ganska hyfsat sofistikerad idé. Att många tror ju på tron.
Mm.
Alltså att man tror på den kristendomliga tron.
Mm.
Men det är ju inte samma sak som att genuint vara rädd för helveteselden.
Mm.
Liksom. Det är två olika saker.
Mm.
Och ganska spännande. Jag ska bara en parentes här innan vi kommer för djupt in i det här. Och det är att jag har läst den här Peter Hitchens bok. För att han skriver den boken som ett motargument egentligen till de här männen.
Mm.
Och till sin bror.
Mm.
Hans bror säger att kristendomen har bara varit skadlig i princip.
Mm.
Och då Peter Hitchens säger att nej, men vänta här nu. Jag är faktiskt religiös och det har varit jättebra på grund av det här och där.
Mm.
Och det jag tänkte på mycket inför när vi läste det här, det är att jag kan nästan inte komma på något bra sätt att diskutera huruvida kristendomen är bra och att inte alla som inte är där bara stänger av på en gång.
Mm.
Alltså det blir, och det gör ju att, för Peter Hitchens argumenterar ju också för att kristendomen har blivit i princip alltså förföljd i västvärlden. Och i vissa fall verkligen förföljd, som i Ryssland och Sovjet. Men eftersom vi är där nu, så är det svårt att prata om huruvida kristendomen är bra för våra samhällen utan att det blir för jobbigt. Det är en metadiskussion. Men det är så jag har tänkt. Jag vet inte, vad tror du? Kan vi diskutera kristendom rakt upp och ner? Och göra det på ett sätt som är lyssningsbart? Jag vet inte.
Du tänker på komparativ religion där.
Exempelvis, ja.
Precis. Nej, man ska kanske vara lite försiktig i att säga att den religionen är bajs, men den här religionen är mycket, mycket bättre.
Ja, men där är ju, det här är ju problemet. Att där var ju du extremt kristen när du är så fin mot andra personer.
Ja, men det här var ju bara ett exempel på hur man kanske inte ska formulera sig.
Ja, nej,
för det är liksom okänsligt och... kanske inte så schysst.
Nej, nej, precis. För att i den här boken så skriver Peter Hitchens om hans upplevelser när han åkte till Mogadishu.
Mm.
Och det är också en sån sak som... jag kan inte prata, tror jag, om vad han skrev där. För att det får folk läsa själva. Ja, det är asdåligt i Mogadishu. Men han argumenterar ju för att det är för att de är okristna. Eller så tolkade jag det.
Vad är de där då?
Ja, det vet jag inte. Men de är inte kristna. Så de är otrevliga mot varandra. Skjuter varandra med kalashnikovs och Åker var, runt med pickup trucks.
Var ligger det?
Somalia.
Ah, okej. Okay. Ja, nej, men det är väl kanske inte kristet, nej.
Nej, men, och sen så har han också, men då närmar vi oss lite, för att det här har, det finns också en geografisk variabel här, för att när vi närmar oss Europa, och för han beskriver Moskva, då är det samtidigt lite enklare att prata om.
Mm.
För det är ändå också...
ja, det är en kristen kultur som har blivit...
Och europeer.
Ja. Ja.
Men då menar han i den här boken att när Sovjet började förfölja alla religioner, men kanske speciellt kristna, för det var flest kristna. Och det man gjorde när man avkristnade exempelvis Moskva, och alltså det här var allvarligt, man förföljde den ortodoxa kyrkan och slog ihjäl och torterade prästerskapet och deras familjer.
Det var tusentals präster och munkar som blev dödade då, enligt Peter Hitchens.
Ja, men,
och så var det ju.
Ja, så var, ja. Men, och då är ju hans idé där att, och det är därför det är så otrevligt i Moskva.
Mm.
Det är ingen som håller upp några dörrar, det är ingen som alla knuffas på bussen och så vidare. Och jag har inget sätt att värdera det.
Mm.
Men jag har ju, å andra sidan, ibland har jag ju märkt utomlands att det inte är så jävla nice. Men jag...
Ja, men det är ju inte nice även i... Det kan ju vara jävligt otrevligt även i kristna länder i jämförelse med...
Ja, precis. Men frågan är ju då, för det är ju det som är så svårt det är så svårt att väga hans argumentation. För att han menar ju också att väst är avkristnat.
Mm.
Men det har inte hunnit lika långt. Så det finns fortfarande lite hövliga personer.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag har svårt att värdera hans argument.
Mm. Han har ju, det är ju någon konflikt. Eftersom jag inte har läst Christopher Hitchens bok ordentligt. Gud är inte stor, som det heter på svenska.
Den har jag läst.
Där tar han ju upp. Där menar ju Christopher Hitchens att Ryssland är ändå en religion, eller ändå Sovjet var ändå en religiös stat, men de ersatte Gud med Stalin och de här ledarna, de var allsmäktiga ledare och sådär. Jag tror han tar upp Nordkorea också. Påstår att det är en religiös kult. Och det är, han har ju en poäng där. Det finns ju jag tror till och med var det Freud som nämnde också att det finns en religiös aspekt av ideologin, marxism och hur kanske också Sovjet fungerade, men nästan en treenhet med Lenin, Stalin och Marx, de tre gubbar på väggen som hänger och som är heliga personer. De är ju heliga personer. Stalin var ju naturligtvis en helig person.
Men ja visst, det kan jag ställa upp på.
Men det här gillar ju inte alls Peter Hitchens.
Nej, men visst, det kan vara så att det kommunistiska partiet blev den nya religionen. Absolut.
Kommunismen är en ny religion.
Men samtidigt så är det så här att älska din granne, det var ju inte en del av kommunistreligionen.
Var det din fader och din moder? Det var snarare så här, tjalla på din fader och din moder.
Ja, precis. Så det blir lite konstigt i argumentationen där, för det ena är ju att ersätta en religion med en annan religion. Så här är det, att om jag ska köpa Christopher Hitchens argument, då måste alla olika religiösa idéer vara lika dåliga.
Mm.
För att annars kan jag inte köpa hans, för annars är det inte samma sak att ersätta en religion med en annan. Så är du med hur jag tänker?
Det finns en hierarki i religiös dålighet, skulle väl även Hitchens säga. Och jihadismen är den sämsta religionen nu då i hans tid, när han levde.
Ja, men då faller ju hans argument att Sovjet, med Sovjets religiositet. Då faller hans argument. För att han kan inte byta ut kristendom mot att dyrka kommunistpartiet om han har en religiös hierarki. För då kan ju den bara vara sämre.
Nej, han säger ju att vad som helst kan vara en religion. Det är ju ett argument. Ja. Vad som helst kan vara en religion. Så en politisk ideologi kan vara en religion. Och alla religioner är ungefär lika dåliga. Mormonerna, vad hette han som? Det var ju typ en tonårskille som hittade på, drog någonting ur en
Smith,
hatt.
Va? Smith.
John Smith eller någonting. Hur som helst. Så det, han likställer ju ungefär, eller det kanske han inte gör heller, men all religion är lika pissig och ondskefull. Fast det kommer ju fram i samtalet också, som de har där. Att, för de kommer in på sånt som är fantastisk kultur. De kommer in på Michelangelo och de stora, de fina katedralerna och sådär. Och så kommer de in på också, så är det någon som säger att Michelangelo skulle kunna ha skapat precis lika fantastiska verk även om han hade fått uppdraget från en artistisk institution.
Ja, det tror jag inte på.
Nej, jag tror inte alls på det. Och ju mer man tänker på det, desto omöjligare blir det. För det finns ingen ateistisk, vad skulle det vara? Då får man ju hitta på världen från början.
Nej, men det är ju bara att åka till ett kommunalhus och titta på gamla väggmålningar. Så ser du ju precis den typen av konst. Då är det ju, det finns ju i Sverige också.
Ja, det blir social realism.
Nej, ja, eller? Men då är det hamnarbetarna som står och bonden som står och...
Och
så är det ofta halvtaskigt målat och det är ju det det blir, tror jag. Ja, men det är så här kommittékonst.
Ja, precis. Det blir inte.
Någon konstnär, oavsett om den personen är en bra eller dålig konstnär, så kommer ju någon vara bäst på att göra det de vill ha.
Mm.
Och så fort man är där i sitt skapande så tror jag inte det blir bra.
Mm.
Att det måste vara personligare än så, kanske. Ja. Vissa verkar ju lösa det ändå. Jag menar, det finns ju fantastisk film som också är populär och ett beställningsjobb. Så att det går, men det är nog svårare. Jag tänkte på det här, för jag läste lite, jag gjorde lite research om hur det var att vara kristen i Sverige här förr.
Mm.
Och då läste jag massa utsnitt eller utdrag från sjömännen. Som ofta kommer från Göteborg. Men de kom även från andra ställen. Och då var ju kristenheten var helt integrerad med besättningen.
Mm.
Alltså att man bad tillsammans. Och kaptenen eller styrmannen, de som bestämde på båten. Det var de som höll mässor. Mm. För att man hade ingen präst ombord. För att det har man ju inte råd med. Eller, det var
ungefär
inte så.
Vilken tidsperiod talar vi?
Vissa saker här är från mellankrigstid då. Så att 1930-tal ungefär. Mm. Så då är vi tillbaks när min farmor var ung. Mm. Ungefär. Och då har jag lite exempel på det här som jag tycker är intressant. Och jag kan läsa en av dem som beskriver hur det här var då. Och då är det så här. Barken Killoran med Carl Johan Eriksson som befälhavare råkade 1925 under en resa från Newcastle, New South Wales till Callao i Peru utföra en full orkan och sjön kom vältrande lika hög som halva mesanmasten. När sjön vältrat bort var också de båda rorsmännen som just avlöst vid rodret borta. Den enda hedersbetygelse befälhavaren och besättningen kunde visa i sina två förolyckade skeppskamrater var att det skrev in i skeppsdagboken: Eder grav är ej med blommor smyckad, må Gud vara eder lika hulden då. Och så vidare.
Mm.
Så att, det var en del, och sen så finns det en annan när de råkar ut för en storm och så är det en jungman Nilsson från Visby som blir avspolad från båten. Och då ropar en segelmakare ombord precis när det här händer. Då ropar han: Raise up all hands, raise up. Gotland har gått över bord. Skynda på, men det finns nog inget hopp för Gotland. Må Gud förlåta honom om han har gjort något orätt. Och så var det klart.
Mm.
Och sen är det massa såna här beskrivningar när man befinner sig i storm till exempel. Mm. Och man förstår att ja, men vi kanske dör alla här.
Mm.
Då ber männen styrmannen att nu får vi be.
Mm.
Och då gör man det. Alltså, så att när jag läser alla de här grejerna så förstår jag att det var ju helt integrerat i vad det var att vara en sjöman exempelvis.
Mm.
Att bönen och fixa så att det blir bra. Man var i Guds händer. Ja, jag tycker bara det är intressant för att det, så här är det ju förstås inte på fartyg nu. De är inte lika farliga heller. Men
folk spolar inte över över bord på samma sätt kanske idag. Det var farligare förr.
Ja. Här är det ett befäl som när de råkar ut för storm på Nordatlanten 1916 så skriver befälhavaren till rederiet då. Jag vet inte om det är att de skickar morse kanske. Då skriver han så här. Jag har gjort mitt yttersta, men det är likt agnar för vinden mot Guds allvisa beslut.
Mm.
Det är så här, okej. Okay. Nu bara...
Mm.
Vi kanske dör eller så överlever vi och ja, någonting händer. Så det var
överlåter det här i Guds händer.
Precis, det som jag finner väldigt intressant här, det är just hur integrerat det är.
Mm.
Att det är självklart för befälhavaren att skriva till rederiet att ja, jag har gjort det jag kunnat.
Mm.
Nu får vi se vad Gud hittar på.
Mm.
Det är en del av det är en del av kommunikationen.
Mm.
Ja, jag bara tyckte att det var spännande. De är väldigt
mäktigt.
Ja, men det är lite mäktigt faktiskt.
Ja.
Och sen så kan man också gå ännu längre tillbaka. Jag av någon anledning så läste jag om belägringen av Malta 1565. Och då var det också fullständigt integrerat. De var ju korsriddare, så det är ju inte så konstigt att det var integrerat. Men då hade man ju med sig i fält, så var det innan kriget, så gjorde man en speciell mässa, och sen så var det med vissa som var med korsriddarna, var bara där som präst i princip. Och det var böner och den typen av ritualer hela tiden med allt man gjorde.
Mm.
Det kanske inte är så konstigt när det är korsriddare. För
det hör väl kanske till saken.
Men till exempel under belägringen på Malta så var det, det finns olika siffror, men säg att det var 150 riddare som fick ett helt omöjligt uppdrag.
Mm.
Ni ska försvara Sankt Elmo-fortet och ni ska göra det för att då tar det längre tid för de ottomanska styrkorna. Och då kan vi andra förbereda oss mer. Och de bara, okej. Alla visste att de skulle dö.
Mm.
Och de höll ut i en månad. Liksom.
Mm.
Och det är också sådär. Om man ska återanknyta till vad vi pratade om tidigare. Så är det. Den samhällsfunktionen. Självuppoffringen. Den är ju för oss här i alla fall. Helt knuten till kristendom. Mm. När, du vet, soldater som kastar sig på en handgranat.
Ja. Men det här tar ju faktiskt Peter Hitchens upp i boken. Han nämner ju det, att det är hans hypotes i alla fall. Eller han påstår att det är så att de två världskrigen förstörde den brittiska kristenheten i väldigt hög grad.
För att de blandade ihop patriotism med kristendom?
Jag vet inte om det var exakt så han formulerade sig.
Okay.
Men jag tror snarare att han menar att det här... De som gav sig ut i kriget, de unga männen som gav sig ut i första världskriget, de gick antagligen till kyrkan varje söndag. Ja. Och det var en självklar del. Kristendomen var integrerad sådär, va? Och man var villig att offra sitt liv. Mm. Det var ju självklart sådär. Men det här var ju en slakt.
Ja.
Och det här gör att folk blir fruktansvärt desillusionerade, cyniska. Människorna förändras så drastiskt. Nu parafraserar jag kanske, hittar jag på lite vad han menar, visst. Men att det här är någonting, det här gör folk dekadenta i sin desillusion, förstör förtroendet mellan stat och kanske också mellan klasser och så här. Att det är en fruktansvärd smäll. Ja. Och att man blir kanske då tappat tron på Gud. Alltså, när alla ens kamrater har utplånats.
Det är en viss skillnad om en offrar sig för 12. Mm. Men i de här fallen så försvann ju 9 av 12.
Ja.
Det är också faktiskt,
och det var inget hjältemodigt offer heller på det sättet. Eller,
det var bara en köttkvarn.
Det var en ja, precis. Det var en köttkvarn. Mm. Och så andra världskriget också med sina fruktansvärda konsekvenser. Och terrorbombning också. Det här var ju, hur första världskriget skriver han ju, där var det ju bara männen som råkade egentligen illa ut. Kanske lite, ja naturligtvis folk i på fastlandet i Europa. Ja. Men andra världskriget var också en slags terrorbombning av kvinnor och barn i London och sådär. Också liksom så jävla och, smutsigt va? Så
och än idag, nu det här är ett roligt skämt kanske. Än idag när du går in på en pub i London eller kanske i en bierstue i Tyskland så ser folk lite roliga ut där. För att alla grymma snubbar dog i första och andra världskriget.
Ja, det är en väldigt kontroversiell.
Det är en kontroversiell idé. Ja. Men allvarligt talat så hade vi också sett roliga ut i riket. Om alla grymma snubbar.
Om så många unga män som var friska och starka och kriga. Ja. Hade utplånats i Sverige från 1914 till 18.
För då måste, det som måste ha hänt var ju typ att, ja men säg att om det hade hänt, så säg att Gunilla som är en ganska snygg och god tjej, eller ja, Berit. Ja, då är det så här bara, ja Berit, din festman kommer inte hem. Nej okej, ja men fan, då kanske jag ska skaffa familj med Lars.
Mm.
Nej, Lars är också borta. Okej, okay. Då kanske Olle är också död. Och sen ser det så här bara, vem är kvar?
Jörgen.
Ja, Jörgen. Han fick inte åka för att han är plattfotad. Okej.
Okay. Smi-Jörgen.
Ja, men Jörgen skaffar barn som inte borde fått det egentligen.
Kanske om man köper att det finns sexuell konkurrens och sådär, vilket de flesta kanske gör.
Alla
så vill ju Berit. Berit vill ju bilda familj med en 10-poängare eller kanske en 8-poängare eller en 9 sådär. Men om de har utplånats i kriget.
Ja, men alltså, här snackar vi att vi utplånade alla 10-or, alla 9-or, alla 8-or, hälften av 5-orna.
Mm.
Så illa var det ju.
Mm.
Det var ju speciellt första världskriget. Mm. Det var ju och än idag om du åker runt i Storbritannien. Varenda liten småstad har ju en plakett.
Mm.
Och då är det små byar. Så är det liksom 75 namn.
Mm.
Så det var ju det.
Ja, det var ju hela familjer som gick under. Man kanske hade lite fler barn på den tiden, men någon kanske hade 5 söner och så dog 4.
Ja, precis.
För de var med i samma kompani och sådana grejer. Så var det ju i början av kriget. Och innan man spred ut dem lite tror jag, om jag minns rätt.
Men då, jag tycker man ska se det istället positivt. Att det är ju kul och roligt att byfånen kunde få 5 barn.
Mm. Det är väldigt genetiskt. Är det ju hård.
Ja, men jag fattar inte varför det här är så uppenbart, men varför det måste ju skadat, alltså det är tragiskt, men det här är ju helt uppenbart.
Det var lite därför jag tror jag, du har varit inne på det här tidigare när vi har suttit på någon krog, så det var ju lite därför jag såg 1917 igen, för att liksom få en känsla för första världskriget, och han skriver ju också om första världskriget, så jag tänkte det var en bra film att se så här dagen innan. Men där är det ju så att nu skickar vi ut den första vågen som det kallas. Så är det ju kanske 1500 man i den första vågen. Och de blir ju helt utplånade.
Ja.
Så det var ju en köttkvarn, och det var naturligtvis jävligt kapabla personer eller liksom fysiska bra unga män som hamnade där och modiga och liksom idealistiska och fina personer liksom. Och så när du har tagit några miljoner av de liven i ett land,
ja,
så måste det ju rimligtvis vara så att då har du tagit en kaka av väldigt bra bra det blir ju hemskt att säga det, men bra gener.
Ja, ja precis. Och det
bra memes.
Ju,
bra memes.
Bra memes. Nej, men det här är tråkigt. Det här kanske är, jag har kommit på nu och så här lite för sent, för nu har vi redan pratat om det här, att det här kanske är helt uppenbart, men folk tycker det är bara vi skiter i
att det blir för känsligt.
Vi skiter i att låtsas som det. De är liksom det är lite så här halvmiffon på pubben i London, men vi låtsas som att de ser normala ut på pubben där.
Ja, det skulle kunna vara så.
Ja.
Jag vet inte om... Nej, men jag har inte varit jobbigt. I London.
Ah, okay.
Nej, men det är
speciellt lite pubbar när man kommer ut en bit så där, så är det ju, det är speciellt alltså.
Mm.
Det är lite så att jag inte riktigt tror att det var så 1880. Det är bara vad jag får för känsla.
Mm.
Men ja, det får vi aldrig veta.
Nej, men det var ju demokratiskt på så sätt att det var ju många. Det var ju inte bara proletärer som blev utplånade, utan det var ju liksom hela klassystemet påverkades ju naturligtvis.
Jag tänkte på det här, måste jag ha drabbat Europa länge, för att adel speciellt i Europa har ju hållit på med massa dueller, och jag menar adeln måste ju dött som flugor genom Europas historia.
Decimerat sig själva med dem.
Ja, ja, precis.
Men också med krig. Det var väl adelsmän också som gav sig ut på korståg, ja, eller som ställde upp för...
Yngre sönerna som inte hade så mycket att ärva, ja, försvann ju ofta på olika strapatser för att söka sin egen lycka. De måste ju ha dött nästan hela högen.
Ja.
Så det kanske är så att man skrattar bäst som skrattar sist. Det kanske är vi som är mongo.
Ja,
men jag vet inte.
Ja, eftersom vi inte dog i världskrigen. Om nu de bästa dog då, vilket man nästan...
Ja, men jag tänker man väljer ut så här, om man ska ha ett specialförband, så är det så här smarta, sportiga killar. De tänker jag ändå är så här, de har fått bra genlotteri liksom.
Mm, mm.
Och så de man inte väljer ut är ju kanske inte, ja men så här... Det är ju alltid någon som inte fixar gympan när man är liten.
Ja,
och sånt.
Precis. Ja.
Ja. Han kommer inte vara någon jägarsoldat och dö först i som.
Nej. Det var ju ett jävla slöseri,
ja,
helt enkelt.
Ja, det är
enkelt.
Klart det var.
Och man förstår ju att, jag köper ju Peter Hitchens tanke om att en sån fruktansvärd slakt på människor förstör också, kan förstöra för en religion då som kristendomen.
Ja. Men han pratar ju också om hur man, när man blir moderna i England, när skolan ska bli modern och sådana här saker, så försvann också mycket kristet innehåll. Mm. Och ett exempel på detta är att i Storbritannien så hade man massa kristna boarding schools. Mm. Vad är boarding school på svenska?
Privatskolor.
Ja. Mängder som styrdes i princip av den engelska kyrkan.
Mm.
Och då gick...
Vanliga skolor också tror jag i och för sig. Men ja, privatskolor på det sättet.
Och då gick den engelska kyrkan med på en deal. Att om staten istället tog över de här skolorna, så lovades kyrkan att då skulle alla skolor, oavsett om de kontrolleras av kyrkan eller ej, ha kristendomsundervisning.
Mm. En viss avsatt tid för. Ja.
Och så då gick man med på det här. Att okej, då avsäger vi oss alla våra skolor. För att då får ju alla barnen tillgång till kristendomsundervisning.
Mm.
Och detta luftet höll man ju inte. Utan man tog bort kristendomsundervisningen. Så man lurade den engelska kyrkan ifrån statens håll, politikers håll. Och det var så kristendomsundervisningen försvann i England. Och jag vet inte, men för oss så fasades det också ur. För att när jag gick i lågstadiet, då hade vi fortfarande ett litet piano, en liten karta på Israel.
Mm-hmm.
Och jag tror varje onsdag eller något sånt så var det samling i gympasalen hela skolan. Och då var det ofta salmer man sjöng där. Så det var kristet. Det som hände sen var att det kallades liksom för religionsundervisning eller något sånt.
Mm.
Och sen så vattnades det ur. Så plötsligt, istället för att man får lära sig vad bergspredikan är och vad det betyder för oss i den här delen av världen, så var det istället att det här är en annan, och det här tror de på i Kina, och det är Buddha som är där, och han är, det är en tjock gubbe, och Jesus är han med skägget, och det vattnades ur, va?
Det här är jävligt sant.
Och det här hände när vi gick i skolan.
För att på 80-talet måste det här ha hänt. Det måste precis. Ha hänt på slutet av 80-talet, slutet att man 80-talet, utplanar det här.
Ja.
För jag kommer ju själv ihåg det, va? Min första lärarinna, som jag minns med värme måste jag säga. Mm. Hon var ju djupt religiös, spelade gitarr, sjöng kristna sånger. På julen så tror jag vi klädde ut oss till de tre vise männen etc. Och hade ett julspel i klassrummet i alla fall. Då, va?
Precis.
Och så gick vi till kyrkan. Ett antal gånger varje år. Mm. Och sedan kom jag ihåg i mellanstadiet, tror jag det var.
Då var det borta.
Lågstadiet, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var så att vi hade där, vi klädde ut oss till de tre vise männen då på uppmaning av våra lärare och sådär. Och jag var naturligtvis en av dem.
Melkor kanske?
Melkor.
Eller Baltasar?
Jag vet inte.
Nej. Jag kan bara två av dem.
Hur som helst, och någon var ju Jesus och Maria, eller någon var inte Jesusbarnet, så kul var vi inte, men hur som helst, det här pågick så att säga. Och sen när jag har tagit upp det här med personer som gick i min klass och sådär och jämnåriga, så men vi hade ju det och det och så här. Då är det som om de förnekar att det här har ägt rum.
Ja.
Det är jättekonstigt. Men kommer ni inte ihåg att vi var i kyrkan där och hade det där? Men det är sjukt alltså. Ja.
Jag gick i söndagsskola. Och det var helt självklart på vad det hette, församlingsgården. Vi alla, nästan alla barn, då gick man i söndagsskola. Det var helt självklart. Och bara några år senare så är
men
det...
du borde växt upp i något lite... lite en byggd, eller vad ska man säga, lite utanför Göteborg. Eller?
Ja, jag tror att de hade inte, det tog några år extra där.
Ja, jag kan tänka mig att det var en fördröjning
av utveckling. Kristna. Ja. Det var nog mycket motstånd, för alla de gamla lärarinnorna och lärarna, de var ju kristna.
Ja.
Men det är så, men när de ersattes av det yngre lärarlagen, då var det ju tvärtom.
Ja.
De var ju liksom nästan kommis. Om sanningen ska fram. Men, och det gick jäkligt fort.
Mm.
Och jag tror att oavsett vad man tycker om kristendom. Alltså, eller jag ska till och med uttrycka mig så här. Oavsett om man går runt och tror på att en orm pratar fast den inte har stämband.
Mm.
Det är liksom inte det det handlar
om. Ett äpplet.
det är inte det handlar om här.
Nej,
utan det handlar om är att när man går i söndagsskolan som liten och får träffa Eivor, så lär hon ut saker till barnen på ett väldigt bra sätt som har en 2000-årig tradition.
Mm.
Som är så här, men du ska inte... till exempel du, så här, det är inte rätt att vilja ha om Peter alltid, om han har fått en fyrhjuling av sina föräldrar, så kan du inte hålla på och gå runt och vara avundsjuk på dem.
Mm.
Du får liksom sköta ditt eget, ja men sådär.
Mm.
Och det är ganska vettiga saker oavsett vad man, för min pappa till exempel, han var ju noll religiös, kan jag säga.
Mm.
Han garvade åt det bara.
Mm.
Men det var ändå, gick man i söndagsskola.
Mm.
Så den kulturella komponenten här,
Det var inget han bromsade sådär, för det var en del av den sociala miljön.
Jag
vet inte hur det
gick till, jag var ju fan typ 7 år gammal eller någonting. Mm. 6 kanske. Mm. Men det är inte det, det handlar om den kulturella komponenten.
Mm.
Att man har en gemenskap i närområdet. Mm. Barnen träffas där, det finns en kontakt med kyrkan och kyrkan är involverad med skolorna. För det var så det var. När det blev problem med en kille som blev mobbad på mellanstadiet, då var ju kyrkan delaktig i den mobbingkonflikten när jag växte upp.
Mm. Och, som medlare eller som en lösning på det här problemet?
Ja, men de försökte, det stävja var bara självklart att de var delaktiga i det sociala arbetet med skolan och närområdet. Och detta försvann fullständigt på 90-talet.
Mm.
Det, liksom, det finns inte kvar. Skulle det dyka upp en representant från Svenska kyrkan, en diakon, hur som helst.
Mm.
Så det, jag tror inte att detta händer längre.
Mm. Richard Dawkins i refererar då Peter Hitchens till. Han är ju, han skulle ju säga att det här att uppfostras till, nu gäller det katolik då, att uppfostras till katolik är värre än att utsättas för sexuella övergrepp, menar nästan Richard Dawkins.
Ja.
Så det är ju en slags extremism i det tänkandet, tänker jag. Det är så jävla weird.
Ja, men det är för att de...
Han skulle ju avskyra det du berättar om nu. Att det är en typ av barnmisshandel. Det är typ av en form av övergrepp.
Ja,
som men... kan likställas eller kanske till och med värre än sexuella övergrepp.
Ja, men samtidigt den här då, indoktrineringen... om man har växt upp och gått på söndagsskola hos Eivor, som jag har gjort, då vet man ju hur långt ifrån sanningen det är.
Ja.
Det är liksom en person som är helt 100% helt kärleksfull och omhändertagande mot barnen och ägnar sitt liv åt att försöka ta hand om samhället.
Mm.
Det är ju det är.
Mm.
Sen att katolska kyrkan har dratt till sig massa pedofiler, det kan inte jag svara för.
Mm.
Jag tycker ju det är helt sjukt med en påve till exempel.
Mm.
Alltså förlåt katoliker som lyssnar, men jag tycker det är knäppt.
Mm.
Jag kan inte fatta det liksom.
Det är weird.
Ja, men det är det faktiskt.
Ja, jag menar inte att det är weird, du tycker att det är weird.
Ja, men tycker inte du det?
Nej, så kommer
en påve.
Jag kan för lite om kristenheten, kristen teologi.
Okay,
jag vet
då.
Inte om det, varför är det sjukt?
Ja, men därför att det är så, jag tycker det är så långt ifrån grundbudskapet inom kristendomen. Alltså att utse någon som Guds språkrör på jorden, som någon slags ledare för den här stora kyrkan som är liksom fantastiskt rik också, och hur pråligt det är, sitter på en tron och sådana här saker. Alltså för mig så känns det som att det är precis det som Jesus varnar för. Det är precis det han varnar för när han beskriver hur templet är. Alltså det är därför jag kan inte få ihop
nej,
det.
Men
jag får gärna ha någon andlig ledare, men det
är... Men det är också konflikt.
Och det här är inte jag först och tycker är konstigt, utan den första som tyckte det var helt sjukt, det var Martin Luther bland annat.
Ja, jag tänkte just säga, det är ju liksom den här, vad heter hon, Gunvor, var ju inte katolik utan protestant antagligen på något sätt.
Precis.
Och då är det ju en annorlunda syn på.
Hur gör man med det? Förresten, vi är ju så här moderna, liberala personer. Kan man, nu var jag lite negativ mot katoliker.
Mm.
Men hur förenar man det? Det är en sak som jag har tänkt på. Hur förenar man sin tro med att inte tycka om andra saker? Hur kan du vara både en modern demokrat och troende?
Mm. Är det en motsättning i det?
Ja, men jag menar det, för att om du exempelvis tror att katoliker kommer fara väldigt illa om de håller på med till exempel avgudadyrkan då. Det kan man kritisera reliker och helgon och sånt.
Mm, mm.
Alltså hur förenar jag det med att fortfarande vara öppen för alla olika typer av idéer och religionsfrihet?
Alla religioner är bra. Eller?
Ja, men precis.
Mm.
Jag tycker det finns en stor motsättning där. Jag tänker inte så mycket ofta på andra religioner, om jag ska vara ärlig.
Nej,
det finns ju en demokratisk motsättning.
Ja. Svår fråga. Jag har inget vettigt svar. Eller talat.
Nej, för det borde ju vara så att en vanlig kristen person kan ju vara jätteaccepterande och kärleksfull och tycka att det är grymt att vara buddhist.
Mm.
Men om sanningen ska fram så är det, är du det så är det också hellfire.
Mm.
Så att det är ju lite så här.
Men tänker du,
man borde smeka
i helvetet och...
Nej, jag gör inte det. Jag är inte djupt religiös
heller. Nej.
Men jag bara, det är lite klappa och smeka samtidigt. Ja. För du ska ju också älska din nästa, va, eller hur?
Ja.
Men gäller det, då är det mycket love, men de kommer ändå brinna.
Ja. Nej, men jag är aldrig...
jag
skulle säga att jag är religiös light.
Ja.
Men det, jag är nog mer light kan man nog, det kanske är det man ska stryka under. För jag tänker inte så mycket på helvetet och sådär. Och liksom det är liksom
Peter
att man ska hamna i helvetet.
Peter Hitchens beskrev i den här
boken. Jag tycker
inte
det är väsentligt med religion. Jag tycker det fan det...
Nej, visst. Och det
jag tycker det du
bra.
Säger Gunvor är... Det är det som är
mer
väsentligt.
Ja, där håller jag med dig.
Värmen i den gemenskapen.
Men Peter Hitchens beskriver att det var tack vare hans rädsla för Gud kom tillbaks.
Mm.
Som han hittade tillbaks till sin religion.
Mm.
För han tittar på vad det är Vermeer eller något.
Mm.
Han tittar på konstverk. Bland annat som beskriver helveteselden.
Det är nästan mest intressanta med boken som han... Han går inte in på det jättemycket, men han ser den här religiösa målningen från 1500-talet, tror jag det, som föreställer kanske det att de dömda sorteras ut lite.
Skärselden.
Ja. Och så ser han de här personerna som är nakna och kanske ska ner i skärselden. Och så tycker han att fan, de ser ut som jag, de ser ut som min samtida människor, om det är på 60-70-talet. Mm. De har ganska långt hår och de ser ut som ungdomar i hans tid på något sätt. Så det blir en epifani för honom. Då börjar han fundera på grejer. Men det är ju en process i hans liv uppenbarligen, religionen. Och hans liv är genomsyrat av religionen. För han... Det börjar ju med att han beskriver hur han bränner en bibel till exempel. Mm. Det är ju jävligt rastigt.
När han är väldigt ung så gör han revolt.
14-15. Mm. Men sedan fortsätter han då liksom synda lite på prov och sådär. Mm. Och jag kan tänka mig att hur känns det efter ett tag? Liksom, man konstaterar då kanske som han gör, men det existerar ingen gud, religion är skit. Det viktiga är... trotskismen eller någonting, och så det liksom begår han brott och allt möjligt. Han beskriver ju en del saker som han gör och han svinar och han kan inte ens berätta det värsta han har gjort naturligtvis. Nej. Men det då är liksom det bygger ju upp till att det är en konflikt som måste lösas. Mm. Du kan ju inte vara destruktiv och dekadent hela ditt liv bara för att utmana Gud.
Nej.
Som du inte ens tror på.
Nej.
Nej.
Det är en omöjlighet.
Så det...
Men jag tror att jag har haft en liknande upplevelse hur jag också blev light religiös. Och det, jag tror att ironiskt nog så tror jag det var Tinder som fick mig dit.
Jaså?
Ja. För att på Tinder så fick jag träffa massa kvinnor såklart. Men det jag också hände var att jag ifrågasatte väldigt mycket vad man blir för typ av person när man använder det. Och jag är ifrågasatt, och jag är ifrågasatt det också både min egen moral men också de här kvinnornas moral.
Mm.
Och jag kände mig helt enkelt som en jävligt dålig person.
Mm. Det känns inte bra i magen.
Nej, men det gör inte det. Och det är så här,
det är också en form av köttkvarn.
Ja,
jag säga.
Men det är det.
Det finns
det.
En parallell
ja,
till.
Ja, det är det.
Även
absolut.
Om det är en drastisk jämförelse. Men ändå, mm. det är en moralisk sänkning mm. av någonting. Va?
Men ett exempel som var väldigt stört för mig, det var att jag träffade en ganska trevlig, tjusig doktorand via Tinder.
Mm.
Och jag tyckte liksom, ja men fan, hon var ganska trevlig sådär. Liksom, ja men det kändes kul.
Mm.
Och sen av en ren...
Fanns en potential där, tänkte du? Eller
ja, men jag tänkte...
Relationsmässigt,
ja, men,
eller?
Ja, men precis. Man uh-huh. tänkte bara, ja, men vad fan, uh-huh. det här kanske är bra att träffa folk på det här sättet. Och så ser jag samma person dagen efter. Typ komma ut från någon annan jävla trapp.
Mm-hmm.
Och då inser jag ju att hon knullar ju med hundratals.
Mm.
Såklart. Och kommer ut från en jävla trapp.
Mm.
Det är hennes... Det är den personen jag har träffat. Hon mm. liksom hittar någon där och kommer ut på en jävla trapp på morgonen. Det är ju så här, det är det hon gör.
Jag var nära på att säga något politiskt korrekt där. Att, ja, men det är hennes val. Och det...
Ja, men det är det ju i ett liberalt samhälle. Men ja, samtidigt men det är det. Så är det så här att... Och där vände detta, för då tänkte jag först att men hon var ändå ganska trevlig och verkar smart så. Mm. Och doktorerar, det är ändå, ja men du vet så.
Mm.
Det är väl lite flott. Finns på, kanske potential. Och så vände det 180 grader till att den här personen är ju i princip en hora va?
Mm.
Ja, men jag bara är ärlig med vad jag upplevde då.
Mm.
Men det, så är det ju. Det är ju det är en sköka va?
Mm. Och där... Men du gjorde ju samma sak.
Nej, inte varje dag. Jag är ju man. Jag får ju jobba. Jag... Alltså det är ju liksom...
Ja, men det var ändå många...
Jo absolut. Det är klart att det var det. Men det är
ju lättare för kvinnor. Självklart. Att ha den här...
Självklart. Ja. Och för att deras rate när de blir ratade om de är typ över en femma är i princip noll.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, men liksom.
Ja, visst.
Så är det verkligen.
Ja, visst. Ja.
Och jag var också en horkar, såklart.
Mm.
Att jag var det. Mm. Men någonstans där så kände jag bara, det här är inte bra. Det här är inte bra för mig.
Mm.
Det här är inte bra för våran värld. Det här är inte bra för... Det hände någonting där liksom.
Mm. Varningslamporna började lysa.
Ja, precis. Och det är... det är också... Det har att göra med vad vi gör. Alltså hur den här tekniken manipulerar oss liksom.
Mm.
Alltså hur vi blir... hur vi bara börjar... konsumera saker, hur vi saknar riktning och hur jag själv saknar riktning. Och då finns det, precis som Peter Hitchens beskriver, då finns kristendomen, då finns den som ett gemensamt nordmärke som Peter Hitchens beskriver. Att det här kan vi kanske rikta oss mot.
Mm.
Och det handlar inte om någon talande jävla orm. Och det handlar inte om att man måste tro att det finns en skäggig gubbe
som
i molnet.
Som en polstjärna menar
exakt,
du, eller?
Exakt, som är, precis. Vi har en fyr va?
Där
det är så här, men fan, det här känns inte bra i magen. Håll inte på med det här.
Mm.
Men det vet du inte, för alla vi människor, vi kan inte testa alla saker.
Det är jävligt intressant, för du talar ju om en verklig upplevelse av någonting som skakar en moraliskt djupt.
Precis.
Men det som...
Hade jag berättat det här för Eivor, vad jag höll på med ute på nätterna, så här, hon hade...
Svimmat av.
Hon hade skit på sig.
Men det som Dawkins, Hitchen, Harris och Dennett talar om, det är ju aldrig... De kommer ju aldrig in på det här. De talar ju aldrig om det här, utan de talar ju hela tiden om liksom att det är så jävla dumt att tro på att Jesus föddes av en jungfru. Det är hela tiden, det är en rad av de här sakerna som liksom egentligen inte, skulle jag säga då, som ändå är light-troende. Det är inte det som är det väsentliga för tron.
Nej.
Utan det är snarare det du säger, att det är en polstjärna och den polstjärnan lyser starkt i kris.
Mm.
När man ser de här sakerna, eller man förstår att man, ja, också det som, när man börjar måste hantera sin skugga, som Jung kanske skulle säga, när man ska växa eller förstå mörkret i sig själv eller i andra, liksom, det är då det börjar bli intressant.
Och också att om du, säg för skojs skull, jag tror inte det finns så många sådana här personer, men det finns säkert ett gäng som kan hålla på med en sån här sak utan att må dåligt av det.
Tinder-grejen.
Ja, precis. Ja, men du vet, så här, de tycker man kan knulla runt lite och bry sig inte så mycket om det. Det finns säkert ett gäng sådana personer. Men problemet är det här, att den personen skadar så jävla många personer som inte är likadana.
Mm.
Så att en person som bara håller på att knulla runt och inte sköter någonting har ju liksom lämnar hundratals offer bakom sig.
Mm.
Som, du vet, som har ett större hjärta.
Ja, men jag trodde hon älskade mig.
Ja, men precis.
Jag kanske får barn med henne.
Precis.
Ja, det blir ett mörker.
Ja. Det här gör att du får inte lov att vara så vårdslös med andra personer.
Mm.
För att även fast folk i det här då superliberala samhället gärna säger att saker inte spelar någon roll, så är det ju inte så det är. Utan det blir, folk blir sårade.
Mm.
Det är väl jävligt jobbigt tro sig träffa drömprinsen eller drömprinsessan eller någonting sånt, för att sen inse att men det var nej. Du var 100 kilo biff i en kyldisk.
Mm.
Det är det du var.
Mm.
du har inte, och det här,
eller du var en konsumtionsvara, eller ja, du var liksom som en,
du är ett ansikte på en app.
Ja.
Det är det du är.
Ja.
Och sorry liksom.
Ja.
Och det och jag tror att det här är högst mänskligt. Och jag tror inte ens att man behöver, jag gör ett försök nu, ett tappert försök, att jag tror inte att det här har med liksom sexuell frigörelse eller alltså mitt argument är bara att man kan inte gå runt i livet och lämna massa offer bakom sig.
Mm.
Det går inte.
Mm.
Och då är riktmärket för att vara en bättre person för mig.
Mm.
Det är ju liksom fucking bibel.
Mm.
Och det har noll att göra med huruvida någonting är magiskt eller inte.
Mm.
Ja, jag upprepar mig.
Ja, nej, men det är inte så,
det är ett argument.
Ja, nej, men jag förstår exakt vad du menar. För den magiska aspekten som skulle vara idiotisk ur de fyra ryttarnas, artistiska ryttarnas perspektiv. Ja. Det är inte där tron ligger. Nej. Det är inte ens det handlar, nej, om. Så det är så jävla svårt att möta de här tankegångarna.
Ja, men det är också för att kristna personer, tror jag, alltså såna här standardkristna personer kan vi kalla dem.
Mm.
De har ofta alldeles för dålig kontakt med sin skugga.
Ja, precis. Ja.
För att de har en idé att vi är alla syndare, vi är alla dåliga. Så.
Ja.
Men de är inte där. De har inte stått öga mot öga med den här jävla köttkvarnen. Mm. De har inte gjort det.
Nej, men de har ju inte tänkt
de här tankarna. De är inte där. Och därför har de dåliga argument.
Precis, de är dogmatiska. De är ju på, om det är en skala, så är de på andra sidan ofta från Dennett och Dawkins och sådär, för de håller ju också på med sin dogmatism. Ja, men går du inte, gör du inte den ritualen, så då är ju, blir Gud arg, och det är, liksom, det är så här helt, om jag ska vara ärlig, CP-skadade tankar som jag ser.
Ja, när var du i kyrkan senast och lyssnade på en präst i Svenska kyrkan?
Ja, det var länge sedan.
Mm. Senast jag var där var något drygt år sedan. Sådär. Och det är helt fel, tyckte jag det var. Mm. Helt fel.
Mm.
Prästen är bara feg.
Mm.
Och säger saker som folk vill höra. Och befinner sig inom en ram. Och vill inte skrämma den. Eller det är liksom, det är inte där det är. Det den sämsta religiösa uppfinningen jag har sett i hela mitt liv är den moderna svenska kyrkan.
Mm.
För att det tilltalar ju inte någon. Det är ju... kan man inte åtminstone vara överens om att men det är nog inte jättekristet att hitta på själv vad religionen handlar om och vad 100% sexuellt frigjord.
Mm.
Det kanske inte är riktigt det är. Man får liksom... Men de sätter inte ner foten med något någonstans.
Nej, de har ingen gräns.
Ingenting.
Det är liksom...
Jag var faktiskt på ett dop och den prästen, hon som höll i det var... Jag satt och tänkte bara, hon kan inte vara kristen.
Mm.
Vad fan bubblar hon om? Okej, jag förstod inte vad det var. Hon har liksom hittat på en egen religion.
Mm.
Och det där tror jag också är... där har vi problem, faktiskt. Mm. Jag tror statskyrkan är körd.
Ja, nej, men det kan det nog vara.
För det, alla kan ju inte gå runt och hitta på sin egen religion.
Nej, men där tror jag att Peter Hitchens har rätt av beskrivningen av den den engelska kyrkan, eller vad det nu heter. För det är ju samma utveckling där som här med den svenska kyrkan.
Men det där, för att det är en gråskala också. För man kan ju inte bli fullkomlig prästhippie.
Nej.
Jag, prästen som konfirmerar mig, hon pratade ju om rena magiska grejer. Jag tror hon var en hippie som råkade bli präst.
Alltså new age person.
Ja, jag tror att hon var new age.
Ja.
Jag tror inte hon var, hon hade inte det där att göra. Och det är ju en del. Då finns det inga regler överhuvudtaget. Man hittar på sin egen kristendom.
Mm.
Men man får hålla sig inom vissa ramar som att man får sparken då.
Liksom. Mm.
Och sen så har vi andra sidan med ja, men du vet, så här, baptiströrelsens ordtolkare. Som är där du brinner i helvetet om du äter kräfter, va?
Mm.
För det står i Leviticus.
Mm. Mm.
Och det är ju inte finns ju inte bara de två olika. Man kan ju liksom vara någonstans i de mittre regionerna.
Ja, eller man kan ju vara, fan, jag skrev upp någonting att nej, men det man behöver inte vara, man kan ha en mer realistisk syn på vad tro är. Liksom, och den kan ju formas av till exempel det man kan om psykologi.
Absolut.
Och,
men hur kan jag tro på neuropsykologi, Andreas? Och samtidigt...
Vara troende lagt.
Hur går det ihop?
Det är en slags... men där känner jag, där tänker jag ändå att Luther öppnade dörren för de tankesättet kring kristendomen. För där, så som jag uppfattar det, så ingår det i protestantismen att man inte lägger sig i andras personliga förhållande till Gud. Och håller inte på att peka, du ska göra det och det, och då tycker inte Gud om dig för att du gör så och så. Jag kan ha fel, men det kanske var hårdare förr, men en viss... Jag kanske är en hippie idé i och för sig, va? Men jag tror ändå att...
Ja, men man kan inte hitta på vad som helst. Alltså, vissa grundläggande saker måste man ju komma överens om. Folk kan ju inte bara... jag tror att den vanligaste religiösa föreställningen i Sverige idag det är att man tror på en övre makt. Mm. Fuck you. Fuck you, säger jag. Jag tror på en övre makt.
Mm.
Jag bara, ja men det är det. Jag tror det är den vanligaste trosföreställningen. Och det är så här bara, ja men det, vadå? Så du, för det här är det man tror på då. Nu ska jag vara logisk.
Mm.
Det du tror, det är att det finns en övre makt. En gud.
Mm.
Och den personen, eller den entitet, den varelsen eller den kraften, den är precis på det sättet som du har kommit på själv. Det är ju så här, det är ju narcissism. Alltså det är ett ställningstagande som är absurt också. För att säga att den här entiteten har skapat Big Bang. Och så från Big Bang alla planeter, alla grejer, moln blir planeter och så går det 4 miljarder år. Och sen så är det apor som knullar med varandra och så kommer människan och så föds Berit 1963. Och då är det Berit. Då har Berit exakt samma idé om skaparen 4,5 miljarder år senare. Det är vansinne.
Ja. Va? Det var ju en svindlande odyssé.
Men det är vansinne. Så att det tycker jag är också så här.
Att, självklart, man kan inte plocka ihop exakt vad som helst.
Nej, men man måste åtminstone vara så jävla ödmjuk. Så att du har ingenting att göra med. Dina idéer är fullkomligt oviktiga i det här, såklart.
Ja, det är klart.
Det är bara min logik.
Ja.
Sen huruvida det är svårt där med evolutionen alltså.
Och förklara det på.
Ja, det blir den är
begravt dinosaurieben.
Ja, det är ja. Ja, det är, ja precis.
Ja. Nej, men det är ju lurigt, men som sagt det är ju inte att fokusera på det uppfattar jag som att man inte förstår riktigt vad poängen är.
Nej, men så kan det vara. Ja. Vad, jag tänkte att vi ska börja runda av, Andres. Vad tyckte du om Peter Hitchens bok?
Jag tyckte den var intressant bitvis. Kanske inte toppen intressant ändå. Han får ju polemik med sin bror.
Ja.
Och det här, det börjar kännas gammalt på något sätt.
Ja.
Och om man kanske har en... om man är troende light... Så kan man väl få vara det då och i all sin all sin lighthet så att säga. Så jag tycker det var spännande det han skrev om Sovjet och hur hemskt det var. Ja. Och det var ju ett ateistiskt samhälle.
Och att det tyckte jag var intressant det här att socialdemokrater i västvärlden låtsades som att allting var bra i Sovjet.
Mm.
För att de hade intalat sig det. Att det här var den socialistiska drömmen.
Ja, de hade ju bestämt sig på.
Så när de skrev i New York Times och sånt så skrev de om skenrättegångar som om de vore legitima och sånt.
Ja.
Och det var ju...
Ja, man ljög helt enkelt.
Ja, det är klart man gjorde det.
Och hittade på.
Ja, men jag tror man intalade sig själv att det var okej. Och så var det inte det.
Och så kunde man göra det fram till Solzhenitsyn började skriva Gulagarkipelagen och när det börjar braka ihop ordentligt det samhället.
Nej, men det var jag tyckte att det var kul läsning för jag gillade att läsa om hur hans England har förändrats.
Mm.
Tyckte jag var intressant.
För där finns ju en verklig parallell till Sverige
som vi
var inne
det.
På.
Ja.
Det är ju som sagt man har ju sopat ut det kanske på några ställen man har det där julspelet, om det nu heter så längre. Men annars blir det ju för kontroversiellt för det är för många religioner i Sverige och det är liksom man raderar det här som har existerat.
Samtidigt blir folk skitirriterade om inte folk beter sig på ett kristet sätt fortfarande.
Mm.
Och det är ju intressant.
Ja, visst.
Ja, men så är det.
Men normen har bara vuxit fram ur intet, då, menar man.
Så på ett sätt är det ganska taskigt. För säg att det kommer en person från andra sidan jordklotet.
Mm.
Och då tycker svenskar att den personen kanske är otrevlig för att inte han har någon relation till det kristna sättet att bete sig på.
Mm.
Och det är ju högst orättvist. Man har inte gett den personen en chans att lära sig det.
Nej, inte om man bara...
Han har inte träffat Eivor när han var liten.
Inte om man kastar ut barnet med badvattnet.
Nej, men precis. Jag vet inte. Jag tror att det enda hoppet för oss är att försöka hitta tillbaks till... Och då behöver inte det vara tro, utan vi ska hitta tillbaks till... hur vi undervisar, hur man beter sig på ett sätt som vi tycker om.
En slags etisk...
Ja, alltså kristendomen är ju ett jäkligt bra system för att uppfostra folk till det. Men eftersom att folk är så fientligt inställda till kristendomen så kan vi väl hitta på en sekulär modell som heter Schmistensmummen som gör typ samma sak.
Mm. Ja, vi får se hur det lyckas.
Byter ut Jesus mot skogsmulle.
Ja, men det kanske man gjorde och försökte redan med skogsmulle.
Ja, men... Ja.
Miljömuppen.
För jag är sant för religionsfrihet. Men då får faktiskt någon komma med en bättre idé. Och det har jag inte sett ännu.
Mm. Du menar att det är ett vakuum nu lite i Sverige då, eller?
Ett stort vakuum.
Religiöst vakuum.
Ett stort vakuum.
Ja.
Och... Jag tror att Peter Hitchens också har rätt. Jag tror att vi är på väg mot hur det är i Moskva.
Mm-hmm.
När folk inte håller upp dörrar för varandra och när folk bara knör på spårvagnar och att hövligheten försvinner för att man har ingen...
För din granne är fuck you till den personen.
Ja, precis. Ja. Det spelar ingen roll vad som är min granne.
Mm.
Men det är inte mina problem.
Mm.
Det är ju så här, ja men det är ju det.
Mm. Skit i mamma och pappa, låt dem dö i covid på ett ålderdomshem.
Ja, precis.
Mm.
Ja. Ja, men det, och som sagt, om någon har någon bättre idé så tycker jag att man kan komma med den. Men jag har inte sett någon ännu.
Nej.
Och då behöver man inte tro på en liten orm som snackar för det.
Så att... Ja, men det var väldigt intressant.
Det är spännande det här.
Ja, det var spännande, men vi kom ändå in på bra saker.
Sjömännen var rädda som fan för Guds vrede.
Tror fan.
Ja, men det tror jag var bra. Ja, vi hörs om 2 veckor.
Ja, tack. Ha det gött. Hej.